har mördats för att jag ska få röka på eller dra en lina? Och vilka vapen eller terrorattacker är jag med att finansiera? Den här våren har jag tänkt på romansbedrägerier och våld i nära relationer bland äldre. På jobbet alltså. Men det som folk frågar mig allra mest om just nu är gängbrottslighet. Men vad är då ett gäng? Det har funnits brottslig verksamhet ända sedan civilisationens början. Ligor, rövarband och pirater och gatugäng. Många former av brottslighet kräver ett visst samarbete mellan flera människor. Nu är det ändå inte pirater eller rånarligor som jag får frågor om, utan de gäng som man hör om i nyheter från Sverige. Jag tänkte att idag skulle vi inte rodda bort oss i begreppsdjungeln, utan helt för enkelhetens skull prata om gängkriminalitet och med det mena den typ av narkotikarelaterad gängkriminalitet som har drabbat Sverige. Den här gängkriminaliteten kännetecknas av att på många sätt likna lagliga företag. De är välorganiserade, de har formella regler, ett strategiskt arbete och ett starkt varumärke. Den här sortens gängkriminalitet är starkt kopplad till narkotikahandel, men även till andra former av brott och väldigt hög och medveten användning av våld och hot. De här gängen bryter med många av de konventioner som har funnits inom den kriminella världen tidigare, som att inte gå på anhöriga och inte rekrytera barn. Hur som helst sätter gängen sin prägel på det svenska samhället, politiken och Sveriges rykte. Så ni hör att det här är en stor utmaning. Och vi har ju en tendens att ta efter Sverige på gott och ont här i Finland. Jag är Maria Norman. Jag är kriminolog, invandrare och din sommarpratare idag. Då när jag inte är på sommarlov eller vänder komposten i min trädgård jobbar jag som lektor i socialt arbete på Yrkeshögskolan Laurea. Jag löser inte brott och gör inte gärningsmannaprofiler. Jag är en sån där kriminolog som kan vara bra att ha när man till exempel vill förstå varför folk begår brott och vad man kan göra åt det. Och det ska jag prata om idag. De flesta har läst nyheterna från Sverige. Skjutvapenvåldet har ökat, hus och bilar sprängs. Barn och unga rekryteras till att utföra både våldsdåd och att langa vapen, narkotika och varna för polisen. Journalister både i Finland och Sverige och Tyskland brukar bli överraskade över att Finlands statistik för dödligt våld ändå är högre än Sveriges. En tydlig skillnad mellan länderna är att i Finland är det dödliga våldet inte kopplat till narkotikahandel i särskilt stor utsträckning. Medelåldern på både gärningspersoner och brottsoffer är också högre i Finland än i Sverige. Dessutom är skjutvapnen mer sällsynta i den finländska statistiken. I Sverige ser vi att skjutvapnens roll har ökat betydligt och att både gärningspersonernas och offrens ålder kryper neråt. Ökningen av dödligt våld i Sverige handlar främst om narkotikarelaterade konflikter. Och gemensamt för en stor del av offren och gärningspersonerna i både Sverige och Finland är att de står utanför det etablerade samhället, utanför arbetsmarknad, utbildning och välfärd. Jag tänker att i det här sommarpratet är det inte nödvändigt att gå igenom alla brott och tragedier, utan vi går vidare till frågan, hur blev det så här i Sverige? När det rapporteras om det gängrelaterade våldet i finländska medier brukar Sverigekännarna dyka upp i kommentarsfälten. Ett begrepp som används både av journalister och dessa Sverigekännare är Sveriges väg, på finska Ruotsintie. När jag var i A-studio för att kommentera den svenska gängbrottsligheten frågade programledaren mig om vi är på Sveriges väg. Jag svarade med att fråga vad Sveriges väg riktigt är. Sveriges väg är nämligen inte ett begrepp som vi kriminologer jobbar med, för det betyder inte något. Folk som inte är kriminologer använder det på hemskt olika sätt och verkar mena hemskt olika saker. Inrikesminister Mari Rantanen besvarade min fråga på det som förut var Twitter och föreslog att det skulle vara Sveriges statsministers Ulf Kristerssons förklaring. I sitt tal till Nationen några dagar innan mitt tv-framträdande sa Kristersson att det är politisk naivitet, aningslöshet, ansvarslös invandringspolitik och en misslyckad integration som har fört Sverige hit. Och att utanförskapet och parallellsamhällena göder de kriminella gängen. Och Kristersson har några bra korn av sanning i det här. Men det var ju inte menat som definition av begreppet Sveriges väg. För det finns inte i Sverige. Kristerssons uttalande handlar om hans och kanske hans partis uppfattning om hur det har blivit så här. Jag förstår att Rantanen tyckte om Kristerssons utsaga. Men när det är fråga om så allvarlig samhällshotande brottslighet som vi ser nu, så tänker jag att man inte ska rodda omkring i lite vaga gissningar och begrepp som kan betyda lite vad som helst och vad som var och en själv tycker. Vi kriminologer är på det sättet ganska tråkiga, att vi tycker att man ska kunna basera sitt arbete på kunskap och tydliga begrepp som alla förstår vad de betyder. Och för att nu riktigt vara tydlig så säger jag det igen. Sveriges väg är inget begrepp som jag tycker seriösa politiker eller journalister borde använda. Det betyder inte något. Det finns flera olika förklaringar till hur det har blivit så här i Sverige. Det handlar om inkomstskillnader, ADHD, det svenska skolsystemet, misslyckad integration, storskalig invandring, bostadspolitik, diskriminering och rasism och hopplöshet om framtiden. Det finns även teorier om maskulinitet, musik och våldsspel som glorifierar gängkultur och brott, demografi, alltså åldersstruktur, för att nu bara nämna några. I en europeisk kontext är Sveriges situation rätt unik. I Sverige har andelen invandrare växt mycket fort. De andra europeiska länderna har haft betydligt större mångkultur och invandring under en längre tid. Men Sverige är inte ensamt om att uppleva synliga gängkonflikter. Flera städer i Europa rapporterar om en ökning i skjutningar och explosioner kopplade till gäng som strider om sin plats på narkotikamarknaden. Bland annat hamnstäder som är kopplade till kokainsmuggling, som Antwerpen och Rotterdam och Marseille, har drabbats av skjutningar och explosioner de senaste åren. Bland annat har hamnpersonal utsatts för hot om våld, mutförsök och utpressning. Och i vissa stadsdelar i Marseille har langarna sprayat prislistorna för narkotika direkt på husväggarna. Det finns nog ingen enkel förklaring till varför det blivit så våldsamma gängkonflikter i Sverige. Antagligen spelar många saker in, både på ett samhälleligt och individuellt plan. En teori som jag gillar är att när den här formen av brottslighet har nått en viss storlek så uppstår en så kallad snöbollseffekt. Det liksom rullar på och växer till av sig själv. En av mina studerande frågade mig en gång att vad är det riktigt de bråkar om där i Sverige? Och det tycker jag nog är en bra fråga, för vad kan vara värt allt skjutande och sprängande och annat elände? Vad gängen slåss om nu är främst en mycket lukrativ narkotikamarknad. Det handlar om otroligt stora summor pengar och folk har faktiskt haft ihjäl varandra för mycket mindre många gånger under mänsklighetens historia. Man kan tänka på narkotikahandel som vilken som helst företagsverksamhet. Man behöver ha nätverk, fungerande logistik och distributionskanaler, göra kalkyler och kommunicera med kunder. Det är också en målsättning att öka vinsten och ta över marknadsandelar från konkurrenter och att skapa nya serviceformer och bredda kundgrupper. Men när det gäller illegal verksamhet behöver man inte följa regler. Man behöver inte bry sig om etisk marknadsföring eller rättvisa anställningsförfaranden eller något arbetarskydd. Och inte måste man bry sig heller om miljöansvar, transparenta leveranskedjor och rättvis handel. Även den illegala narkotikahandeln behöver försäkra sig om tillgången till råvaror och redskap samt fungerande nätverk. Då behövs partnerskap och samarbete med både europeiska och utomeuropeiska nätverk. Och då får även gängen i nordiska länder tillgång till nya innovationer inom drogproduktion och smugglingstekniker. Och så skapar man nya smuggelvägar och partnerskap mellan europeiska och icke-europeiska organiserade brottsnätverk. Precis som i företagsvärlden. Vad man bråkar om nu, både i Sverige och i de europeiska städerna, är vems gäng som ska få sälja knark på vilka områden. Det är bra att ha ett stort våldskapital och ett känt varumärke på narkotikamarknaden. Om man är känd som brutal och våldsam är det mindre risk att andra gäng ska vilja bråka med en eller att någon ska tjalla. Konflikten handlar också i viss mån om relationer och hämnd för upplevda svek och tidigare våldsbrott. Sen är det ju bra att komma ihåg att skjutningar och explosioner bara är den synliga delen av gängkriminaliteten. Gängen i narkotikahandeln är öppna även för andra former av brott som bedrägerier och hot och utpressning mot enskilda företag och företagare, vapenhandel och penningtvätt. De kriminella gängen i Europa och också i Sverige har tagit sig in på bland annat fastighetsmarknaden och i byggbranschen. brottsvinsterna som genereras där och i narkotikahandeln återinvesteras för penningtvätt och för att skapa ännu mer ekonomiskt värde och makt. Andra fenomen som man sällan tänker på och som är kopplade till kriminella gäng är hot mot samhällsinstitutionerna som polis och rättsväsende, men även hot mot medier och opinionsbildare, infiltration eller påverkan i olika demokratiska organ som till exempel i kommunen. Nu ska jag prata lite om vartifrån knarkpengarna kommer. Ofta pratar vi ju bara om de som ingår i kriminella gäng och begår brott. Om vi ska minska lönsamheten för brott borde ju rimligen även gängbrottslighetens ekonomiska vinster minska. Den största mängden narkotika används av människor med ett beroende. Ett drogberoende är en sjukdom och det innebär till exempel att man har svårt att kontrollera sitt bruk och att man tänker nästan hela tiden på det. I värsta fall blir narkotikan viktigare än allt annat, ens relationer och hälsa och ekonomi. I Finland uppskattas 35 till 50 000 människor ha ett drogberoende. Och att komma ut ur det är inte lätt, det kräver jättestora förändringar i livet. En annan orsak är att det är svårt att få vård. Missbruk av vården kan även för en alldeles nykter kriminolog som mig framstå som ett lapptäcke eller kanske ännu mer som en labyrint. Om man lever ur hand i mun och har tappat bort sin dygnsrytm och lever utan stadigvarande adress så funkar det inte att få en tid klockan 11.45 om 2 veckor. För en människa i missbruk är det svårt att göra en förändring ensam medan man väntar. Det hör till beroendets natur. Jag menar att om vi gör det lättare att få vård och komma tillbaka till vård efter återfall, det skulle påverka narkotikamarknaden och kanske också brottsnivån i samhället eftersom beroende och missbruk ofta finansieras genom brott. Ett missbruk kostar i runda slängar 60-140 euro per dag för brukaren. Och det är 60-140 euro rakt i fickan på organiserad brottslighet. Varje dag en människa är utan narkotika innebär en förlorad inkomst på narkotikamarknaden. En grupp som har fått mycket uppmärksamhet i Sverige är de så kallade partyknarkarna. De som använder narkotika lite ibland på fester och helger och sådär. De antas komma från mer välbärgade samhällsgrupper och ha kontroll över sitt bruk. De så kallade partyknarkarna vet man inte lika mycket om. De söker mer sällan vård och de rör sig inte heller där som polisen oftare rör sig. Då blir de inte lika lätt upptäckta och därför syns de inte heller i kriminalstatistiken. De här människorna som inte lider av beroende tänker jag att ha prima möjligheter att ta lite mer ansvar för konsekvenserna av sina handlingar. En del har säkert aldrig tänkt på hur drogerna har hamnat i deras hand eller vart pengarna som de har betalat för dem far. Andra kanske inte ens bryr sig. Det är ju nämligen så att illegal narkotika inte är någon rättvis handel. Det är en mycket problematisk verksamhet och det gäller hela kedjan ända från produktionen fram till konsumenten. Narkotika produceras under usla förhållanden och det är hemskt skadligt för miljön, bland annat genom skövlingen av urskog och kemikalier som används. Och det är inte bara sin lokala liga man stöder när man köper knark utan en hel kedja av brottslighet. Ofta har lokala drogligor i produktionsländerna satt demokratin och rättsapparaten ur spel genom mord och mutor och hot. Smugglingen av droger innebär stora risker för kurirer och bygger på korruption och hot mot transportörer, tull- och hamnpersonal med flera hela vägen fram. Dessutom kan en hel del nätverk i narkotikahandeln kopplas direkt eller indirekt till terrorism, illegal vapenhandel och människohandel av både barn och vuxna för olika ändamål. På senare tid har samma aktörer också börjat med telefonbedrägerier. Organiserad brottslighet begränsar sig inte bara till den illegala marknaden. Den nästlar sig in även i alldeles vanlig affärsverksamhet som byggbranschen och fastighetsmarknaden. Jag tänker ofta att det är ett privilegium som vi i väst har unnat oss att slippa tänka längre än den här egna näsan är lång och den är ju faktiskt inte jättelång. Hur många har mördats för att jag ska få röka på eller dra en lina? Och vilka vapen eller terrorattacker är jag med att finansiera? Jag tänker att det kan ses som en solidaritetshandling att inte köpa narkotika. Jag heter Maria Norman, jag är kriminolog, invandrare och den sommarpratare idag. Jag presenterar mig nyss som kriminolog och invandrare och det finns en orsak till det. Det är faktiskt så att kopplingen mellan människors migration och brott är väl etablerad. när man ska prata om invandrare och forska om invandrare och brottslighet så måste man ju först definiera vem som är invandrare. Och det är nog en ganska svår uppgift i en globaliserad värld. Jag tar mig själv som exempel. Min pappa var från Sverige och hade rötter i Norge. Min mamma är från norra Karelen. Jag är född i Stockholm, har bott i Norge och vuxit upp främst i Borgå. Jag har fått tänka mycket på det här. Är jag invandrare överallt? Och vem är ursprungsinvånare? Eller vem är utlandsfödd eller har utländsk bakgrund? Och i hur många generationer är man utom socknes eller invandrare? Som vit passerar jag ju enkelt i alla nordiska länder ända tills jag öppnar munnen. När det gäller att prata om invandring och integration och brott brukar jag tänka att det är bra att gräva där som man står och ta avstamp i det som är bekant. Det som är bekant för just mig är Sverige och Finland, där folk har rört sig mycket över gränserna i många hundra år. Finländarna bidrog med en kraftig ökning i flera brottskategorier i Sverige under den stora flyttvågen på 60- och 70-talen. Ännu idag lever stereotyper om finnen kvar. Finnen jobbar hårt, superhårt och hugger med kniven onödigt ofta. Många sverigefinnar bodde och bor i så kallade miljonprogramsområden, förorter som redan på den tiden var ganska segregerade. Sverigefinnarna har hört främst till arbetarklassen och deras barn fick inte prata finska. Många har berättat om hur de skämts över sitt ursprung och sitt språk, fattigdomen och missbruket och de här stereotypierna om brännvin och bokko. Under den stora flyttvågens tid handlar integrationen främst om assimilation, alltså att göra de här nyanlända finnarna till svenskar. Idag bor cirka 1 miljon människor med finländska rötter i Sverige, det tänker man inte alltid på. Och ännu idag är det en fördel att kunna finska när man jobbar med kriminalitet och missbruk i Sverige. Först nu börjar det finska få ett uppsving inom musik och kultur i Sverige. Det har varit jättesvårt att prata om invandring och brott. Dels så är det så att artiga och kloka människor är rädda för att stämpla olika människogrupper och skapa konflikt. Och dels så är det så att man är rädd för att det ska ge mer vatten på kvarnen åt högerextrema grupperingar. En sak som är säker är ändå att forskningen visar att invandrares överrepresentation i svensk kriminalstatistik verkar vara stabil över tid, oavsett av vilka orsaker de invandrade har kommit. Är det arbete eller flyktingar? En annan sak som är stabil över tid är också att de flesta människor som är invandrare inte begår något brott. Jag måste säga ännu några ord om integration. För den som inte integreras i ett samhälle så hittar nog gemenskap på andra sätt. Och ett av de sätten kan vara kriminella gäng. Integration är en ömsesidig process. Det handlar alltså inte bara om att folk som flyttar ska jobba för att passa in på en ny plats. Även den som bor där måste vara med på noterna. En av de viktigaste faktorerna för upplevd hälsa och välfärd helt generellt är känslan av sammanhang och att höra till. Och det tror jag vi alla kan relatera till. Det kan handla om att man känner sig hemma i sin familj eller i sin skolklass, på sin arbetsplats, i bostadsorten eller i samhället. Jag skulle säga att vi i Finland och Norden är riktigt bra på att söndra just den känslan. Jag ska berätta vad jag menar. Vad jag hör är prat om att folk som kommer hit måste bli som vi som redan bor här. Och som kriminolog i Finland hoppas jag verkligen att folk som flyttar hit inte blir som vi som bor här. Åtminstone inte när det gäller dödligt våld, ensamhet, suicid, våld i nära relationer och alkoholmissbruk. För där är vi i Finland bäst i Norden och delvis även bäst i Västeuropa. Inget att ta efter faktiskt. Jag ser och hör hur det pratas om arbetskraftsinvandring, att vi behöver människor till de sämst betalda och minst uppskattade jobben. Och det här behöver prata, det gör mig faktiskt nipprig. Och hur ofta hör man inte sägas att folk som kommer hit borde vara tacksamma och känna sig som lottovinnare. Det är en fin chans. Samtidigt har det gång på gång visat sig att Finland är ett av de mest rasistiska länderna i Europa och att det förekommer diskriminering i rekryteringsprocesser i arbetslivet. Det är svårt att få familjeåterförening, särskilt om man ska leva på skitlönerna från branscherna där vi behöver arbetskraftsinvandring. Riksdagens talman är dömd för förtal och en av inspiratörerna till Norges värsta terrorist. Politiker säger kränkande saker om invandrare, bruna och svarta människor, muslimer och utlänningar generellt i nästan alla medier. När jag växte upp i Borgå fick jag höra att jag inte hörde till för att jag var född utomlands och att jag gärna kunde åka tillbaka dit jag kom från. När jag flyttade till Sverige för att studera och jobba inom kriminalvården tänkte jag att nu ska det bli trevligt att känna sig välkomnad och hemma i fädernes lande. när jag skulle anmäla mig till folkbokföringen frågade en riktigt snorkig tjänsteman i rätt ovälkomnande ton varför jag flyttade till Sverige, om jag hade försörjning och hur länge jag tänkte stanna. När jag sen gick ut ur den stora skatteskrapan på medborgarplatsen så tänkte jag ganska moloket att jaha, nå inte hör jag hemma här heller, och det kändes faktiskt ledsamt. Pokoskämten och diverse snuskskämt om finska kvinnor bidrog nog inte heller. Men herre min hatt, det är ju bara småpotatis. Det krävs nog stor naivitet och välvilja att känna sig tacksam för villkoren att man helst ska jobba i branscher som de som redan bor i landet har flytt från, eller att ens familj inte är välkommen. Man ska nog inte heller ha särskilt mycket självrespekt om man tycker att det är en lottovinst att bo i ett land där folk får se äckliga saker om en på tv, i tidningar och i riksdagen. Det kan vara svårt att motivera sig till att respektera samhället som man lever i om man borde skaffa jobb, men även anklagas för att ta andras jobb och samtidigt diskrimineras i ansökningsprocesser på grund av namn eller härkomst. Vad ska man då göra för att få ordning på det här med gängkriminalitet? Många önskar sig längre straff. Men en sak som är bra att veta om straff är att det funkar avskräckande för de som har något att förlora på att åka fast. Och det har inte alla. Till exempel skulle en del av de här partyknarkarna som jag har pratat om helt säkert tänka till om de hade en riktig upptäcktsrisk. Men människor som redan har förlorat sin livskontroll bryr sig nog inte lika mycket om upptäckt eller böter eller fängelse. Vi som helst inte hamnar i fängelse brukar inte tänka på att ett fängelsestraff också kan vara som en fjäder i hatten. Det kan vara ett sätt att visa att man är en trovärdig skurk, att man inte tjallar och att man offrar sig för sitt gäng. I fängelse kan man ju också nätverka och lära sig nya saker, så det är nyttigt därför också. Längre fängelsestraff är dessutom snuskigt dyrt för samhället. Jag brukar säga att man ska vara en väldigt glad skattebetalare om man vill ha längre fängelsestraff, och ni får gärna citera mig på den punkten. Att bara bura in gängmedlemmar hjälper dessutom inte. Det kan i värsta fall, paradoxalt nog, leda till ökat våld. De som blir kvar kommer att strida om den obesatta marknadsandelen och positionerna i gänget. Och köparna försvinner ju inte bara för att säljarna har hamnat i finkan. Man kan också jobba med att minska intäkterna från narkotikahandeln, till exempel genom större beslag och att komma åt ekonomisk brottslighet. Det här kräver mer polisiär underrättelseverksamhet och tvångsmetoder som avlyssning. Det ska vara svårt att njuta av brottsnyttan, alltså intäkterna, och det kan man göra på många olika sätt, det finns det goda exempel på. Minskad handel kräver ju också färre köpare. Eftersom en stor del av de som köper narkotika är de som har ett missbruk, måste vi se till att alla har bra tillgång till vård och att det går snabbt att få vård. Och så måste vi förebygga missbruk, och det är inte heller omöjligt. Faktiskt så är det så att samma insatser som främjar hälsa, utbildning och förebygger kriminalitet också minskar risken för att människor ska utveckla missbruk. Eftersom det är sommarolympiad i år, 2024, i just Marseille som jag redan har nämnt, så kan det vara roligt att veta att där har polisstyrkan utökats med 600 poliser och staden har fått 32 nya domartjänster och 8 miljoner för polisens utrustning. Men man har också rustat upp skolorna i utsatta områden och minskat på klassstorleken, och man har satsat på kultur och bättre kollektivtrafik. Nå, hur ska det gå i Finland då? Det är ju såklart en befogad fråga och oro. De kriminella nätverken har ju samma möjlighet att resa och kommunicera digitalt som vi alla andra i dagens samhälle. Hösten 2023 rapporterade den finländska polisen om att man träffar på personer med kopplingar till de kriminella nätverken i Sverige. Och det är ju inte konstigt. Förutsättningarna för att tjäna pengar på narkotika finns ju också här. Jag tycker att vi i Finland har en alldeles ypperlig chans att vidta många förebyggande åtgärder nu. Och jag tycker att det är dags att ta itu med det med hårdhandskarna. För även i Finland finns det grupper av människor som vill tjäna snabba pengar, som inte har framgång i studier eller på arbetsmarknaden. Vi måste satsa mer på familjer och barn och unga. För att förebygga missbruk och kriminalitet måste vi få slut på barnfattigdom, stödja familjer som lever med mental ohälsa eller missbruk och våld och göra något åt utanförskapet. Man kan gärna rikta åtgärder både till de som behöver särskilt stöd och till de som det går rätt bra för. För det värsta som kan hända är att hela generationen lever ett mer hälsosamt och tryggt och produktivt liv. Vi har liksom inget att förlora på det. Trots att vi i Finland inte riktigt ser samma förortsproblematik som man ser i Sverige har vi ändå en reell risk att se samma utvecklingsmönster med gängkriminalitet. Vi kan såklart se över vår lagstiftning och polisens arbetsmetoder. Vi ska ändå inte glömma att höjda straff inte har effekt på social utsatthet. Straff skapar inte en känsla av gemenskap. Straff ersätter inte speciallärare och skolkuratorer och straff lindrar inte inkomstskillnader eller trångboddhet. Det som oroar mig nu är inbesparingarna som drabbar de redan mest utsatta i samhället. De här inbesparingarna försvårar tillgången till service för människor med neuropsykiatriska variationer, mental ohälsa, missbruk, sjukdom och arbetsoförmåga. Det här bidrar också till grogrunden för en finländsk variant av narkotikarelaterad organiserad brottslighet. Vi ser ju redan nu att gängen i Sverige medvetet rekryterar de som har svagheter och faller mellan stolarna. Till exempel unga som har ett behov av att känna gemenskap, unga med ADHD och unga som har tagit som hand av barnskydde. Och för 17 gubbar, vi andra måste ju vara bättre än kriminella gäng på att fånga upp de här människorna. Om jag nu ska summera vad som var viktigt med mitt sommarprat idag så var det att skjutningar och sprängdåd bara är den synliga delen av gängkriminalitet. Organiserad brottslighet, precis som all annan brottslighet, kopplar in sig i det alldeles vanliga samhället och utnyttjar de möjligheter som det erbjuder. Om vi ska förebygga organiserad brottslighet så ska vi nog också vara hemskt noga med ekonomisk brottslighet. För där som det finns pengar att tjäna så finns det också brott. Om jag skulle få önska så skulle vi inte heller skapa klyftor mellan människor och bygga glastak som begränsar. Vi skulle satsa på familjer och barn, utbildning och välmående. Vi skulle bli bättre på integration än Sverige har varit. Och vi är ju faktiskt ett land som har rykte om sig att vara innovationernas land. Och då tänker jag att när det finns en vilja så finns det en väg. Vi har ännu möjlighet att agera förebyggande här i Finland och vi har goda möjligheter att påverka läget. Till sist vill jag ännu säga att den svenska gängkriminaliteten och nyheten om gängkrig och våld väcker starka känslor, rädsla och ilska. Och det är helt okej att känna rädsla och ilska. Vi måste ändå klara av att prata om ett komplext fenomen utan att förenkla det till att handla om invandrare eller hårdare straff. För vi kommer inte att förebygga gängkriminalitet genom att hänge oss till en orgie av rasism eller kränkningar, invandringskritik eller att överge våra rättsprinciper och annat ofruktbart elände. Vi har kämpat hårt för de rättsprinciper vi har och våra värderingar om allas lika rättigheter. Och de ska vi inte överge. Jag är Maria Norman och jag har varit din sommarpratare idag.
Dagens sommarpratare var Maria Norman. Redaktör Jeanette Björkqvist. Producent Jessica Jensen. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.